Den heter Life is a Highway. Klockan den blir nu 12.
Och här är lunchekot till P4 som bland annat handlar om överbelastningsattackerna som SVT drabbats av på kort tid. Och om att utredningen om hur kommunen klarade skolskjutningen på Risbergska i Örebro nu är klar. I nyhetsstudion Carina Segura Morberg. Ja, SVT har för tredje dagen i rad utsatts för en överbelastningsattack som bland annat lett till störningar på deras sajt och i appen. SVT är bara en i raden av myndigheter och företag som drabbats de senaste dagarna. Sverige är under attack, säger statsminister Ulf Kristersson.
Det ärliga svaret är ju ja. Sverige är under attack i bemärkelsen. Ett enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden. SVT har nu uppmärksammats. MSB jobbar med det. SVT jobbar själva med det. Banker, BankID. Det är väldigt många organisationer.
För SVT är det nu tredje dagen de utsätts. Och den senaste överbelastningsattacken är den allvarligaste hittills. Ann Lagercrantz är vd på SVT.
Det här liknar inget vi sett tidigare. Det är en långvarighet och en magnitud på en helt ny nivå. Det här är den största attacken vi har haft på SVTs historia.
Bland annat riksdagen och Arbetsförmedlingens hemsidor har drabbats av liknande attacker nyligen. Men det är för tidigt att veta om attackerna hänger ihop och vem som ligger bakom, säger Ann Lagercrantz. Statsminister Ulf Kristersson igen.
Det säkerhetspolisen brukar påpeka är att Ryssland, Iran och Kina är de tre länder som rätt systematiskt sysslar med såna här saker.
Reporter Linda Shanwell. Och med i studion nu finns vår techreporter Sven Karlsson. Ja, Sven, hur är det möjligt att samma sak upprepas dag för dag utan att SVT verkar kunna sätta stopp för det här?
Ja, men det verkar vara en rätt så välorganiserad och ihållande attack det här, och lyssnar man på vad SVTs teknikdirektör säger till exempel, så är man inte riktigt van vid att hantera den typen av attacker. Och man säger också att de linjära kanalerna, de gamla vanliga kanalerna, de verkar relativt robusta, men digitalt så har man inte då, alltså den infrastruktur och den säkerhet som man har digitalt har man byggt på lite i efterhand i takt med att publiken har flyttat över till att kolla i en app till exempel på telefonen eller digital tv eller sådär. Och då, där verkar man ligga lite efter. Och det tror jag att SVT och många andra organisationer upplever, att vi är väldigt uppkopplade, men samtidigt så har vi en viss skuld vad det gäller beredskap och säkerhet.
Mm. Kan stora företag som SVT skydda sig från såna här attacker då?
Ja, det kan de. Det kräver resurser, det kräver pengar, det kräver erfarenhet förmodligen. Och jag skulle tro att det också kräver ett visst stöd från myndigheter. Nu verkar ju SVT få någon sorts hjälp från MSB, då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Exakt vad det består i får vi väl se, men jag kan tänka med att en liksom, organisation kan inte ensamma skydda sig, utan de behöver hjälp från staten också.
Mm. Det säger Sven Karlsson, Ekots tech-reporter. Den liberala debattören Ulrika Schenström är död efter en tids sjukdom. Hon var tidigare vd för tankesmedjan Fores och statssekreterare i Fredrik Reinfeldts regering. 2007 avgick hon som statssekreterare efter ett krogbesök, samtidigt som hon hade jouransvar för krisberedskapen i regeringskansliet. Ulrika Schenström blev 52 år. I riksdagen har det under förmiddagen hållits partiledardebatt. Snart 3 år har gått sedan valet och det präglade debatten. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade den förda politiken.
Jag menar, tar bara faktum att och Kristersson och Jim Åkesson gör det dyrare för vanligt folk att hämta ut sina mediciner. Hur man ska skära ner på stödet till ensamstående föräldrar. Samtidigt som man ger sig själva tusentals kronor i skattesänkning varje månad. Det här är ju inte bara orättvist och dåligt för sammanhållningen i vårt land. Det är också en värdelös ekonomisk politik i den här konjunkturen.
Moderatledaren Ulf Kristersson svarade med att varna för den politik som Socialdemokraterna vill genomföra.
Men Socialdemokraterna vill nu att vi ska jobba mindre. Att fler ska vara sjukskrivna och gå i pension i förtid. deras vänstersväng skulle göra Sverige fattigare, och ett fattigare Sverige är ett farligare Sverige.
Vänsterledaren Nooshi Dadgostar tog också upp den statliga adoptionsutredningens kritik förra veckan och pressade Ulf Kristersson, som varit ordförande i Adoptionscentrum.
Jag vill fråga Ulf Kristersson varför han lät adoptionerna från Kina till exempel fördubblas och fortsätta trots att det fanns så många bevis på oegentligheter, och på vilket sätt han nu tar ansvar för detta som statsminister.
Tack, statsministern.
Herr talman, det här är ju en allvarlig vantolkning av det som har skett. Avsiktligt, förstår jag. Det är ju sånt som Vänsterpartiet sysslar med. Jag medverkade till att tillsätta den här utredningen för några år sedan när det började komma fram information om att det inte hade gått rätt till i alla länder under pågående internationell adoption. Jag medverkade den. Jag välkomnar att en utredning är gjord. Idag vet vi mycket, mycket mer än vi visste för ett 20-tal år sedan.
Reporter Tobias Sandblad och Erik Ridderstolpe. Så har vi en rättelse i Ekot. Tidigare idag sa vi att anmälningar om arbetssjukdomar som handlar om hög arbetsbelastning ökade med 30% förra året inom området vård, skola och omsorg. Rätt är att ökningen gäller hög arbetsbelastning på hela arbetsmarknaden. Men en stor del av anmälningarna gäller just jobb inom vård, skola och omsorg. I Österrike har det under förmiddagen hållits en tyst minut för att hedra offren för skolskjutningen i staden Graz igår. Samtidigt kommer det fram fler uppgifter om den misstänkte gärningsmannen. Bland annat har polisen hittat en misstänkt bomb i hans hem.
Ja, det var vid en husrannsakan i den misstänkte gärningsmannens hem igår som polisen hittade en så kallad rörbomb. Enligt polisen ska den dock inte ha varit funktionsduglig, och det är oklart vad mannen hade tänkt att använda bomben till. Dessutom hittade polisen ett avskedsbrev från den 21-årige mannen som framförallt var riktat till hans föräldrar. Enligt polisen finns det inget i brevet som direkt tyder på mannens motiv. Mannen är tidigare elev på den aktuella skolan i Graz där han igår sköt ihjäl 10 personer och efter det också sig själv. Enligt polisen var 9 av de 10 offren elever på skolan i åldern 15-17 år, och den person som avled av sina skador sent på tisdagskvällen var en av lärarna på skolan. De övriga 11 skadade, varav flera skadade svårt, är nu enligt sjukhusmyndigheterna i Graz utom livsfara. Österrike genomför nu från och med idag 3 dagars landsorg, och klockan 10 på onsdagsförmiddagen hölls en nationell tyst minut för offren, och den österrikiske presidenten Alexander van der Bellen väntas besöka Graz och den drabbade skolan i eftermiddag. Daniel Alling, Berlin.
Idag presenterades en extern utredning som granskat hur kommunen hanterade skolskjutningen på Risbergska skolan i Örebro i februari. På plats i Örebro finns Ekots reporter Felix Österpersonne. Ja, Felix, vad säger den här rapporten?
Ja, men det är en rätt lång rapport, 40 sidor, gjord av Ernst & Young. Jag kan börja med att säga att Peter Larsson, som är kommunchef, han sa att de också hade skickat sina kondolianser då till Graz i Österrike, för att knyta an till det bara lite kort. Men på det hela så säger utvärderingen att de handlade bra, det var ett bra snabbt agerande, de tog stort ansvar för kommunikationen, och de får även beröm då från olika intervjupersoner för omtanke och medmänsklighet.
Men vad menar man då hade kunnat göras bättre?
Ja, men dels så kommer det några olika rekommendationer. Man vill att de ska formalisera sin krisledning. Att det gick bra berodde till stor del på personliga kontakter och sådär. Och det hade kunnat formaliseras ytterligare. Sen så vill man också att de ska öva på att lämna ut stora mängder material. För det menar man också gick lite långsamt när alla vi journalister strömmade till kommunens registratur och ville ha ut material. Där hade man kunnat hantera det bättre. Men på det stora hela så visar utredningen att krishanteringen från just kommunens sida tycker man gick bra.
Det säger Ekots reporter Felix Österpersonne med från Örebro. Ryssland har överlämnat kropparna efter drygt 1200 döda soldater till Ukraina. Det uppger den ukrainska staben för behandling av krigsfångar i ett uttalande. Överlämnandet av kropparna är en del av den överenskommelse som Ryssland och Ukraina kom överens om under samtalen i Istanbul förra veckan. Och det får avrunda Ekot i P4 idag som producerades av Louise Haag och jag som satt här i nyhetsstudion heter Carina Segura Morberg.
Ja, 10 minuters nyheter. Jag hoppas att du känner att om du inte hade koll på nyhetsläget innan så har du det nu. Vi gör ju vårt bästa för att du ska känna det här. Erika Lutberg heter jag som finns med dig, Hasse Andersson och Kenneth Thorne får hålla kollen på trafiken Ytterby.
Länsväg 168 mellan Ytterby och Marstrand i höjd med Guddeby har varit avstängd i ungefär en kvart efter en olycka med två bilar. Om jag förstått saken rätt så släpper man på trafiken växelvis förbi olycksplatsen. Men var beredd på att det kan gå väldigt trögt från Ytterby mot Marstrand och i andra riktningen också. Olycka är alltså i höjd med Guddeby där två bilar har krockat. Det har stått en lastbil still på E20 vid Ånäsmotet också här under nyheterna, men det verkar som den har fått hjälp därifrån. Ja, det har den. Så det rullar på bra på E20 ut ur Göteborg. Var beredd på en kortare kö, du som kör från Stenungsund mot Göteborg och passerar Rolsbomotet strax norr om Kungälv. Där fortsätter vägarbetet. Höger körfält är avstängt ungefär 800 meter före Rolsbomotet på grund av ett arbete som kommer att hålla på fram till cirka klockan 19 ikväll. Det är också sänkt hastighet förbi vägarbetet till 50 km i timmen. E6an Rolsbo södergående alltså. Tipsa mig gärna på 020 999 444.
I'll be forever.
Erasure här, A Little Respect. Och Sveriges Radios Kalibers granskning av serviceboendet på Hundårsgatan i Kortedala i Göteborg, det har ju väckt starka reaktioner, reporter Carl Martinsson.
Ja, det har det. Och jag står här på Gustav Adolfs torg utanför rådhuset med Agneta Kärbäck från Sverigedemokraterna, ansvarig för socialnämndsfrågor. Har jag beskrivit det rätt då?
Ja, det stämmer.
Hur reagerade du när du såg det här reportaget först och främst?
Ja, men vi vill ju naturligtvis gå till botten med vad som har hänt i hela ledet. För vi misstänker ju att det har ju förekommit tystnadskultur. Det är inte ens säkert att den här förvaltningschefen har fått all information till sig, utan man måste titta på enhetscheferna. Specialpedagogerna måste säga sitt. Vi behöver en utredning i det här. Vad har skett i alla led?
Du pratar alltså om den här förvaltningsdirektören som då enligt uppgift ska fått reda på att hon har fått sparken. Rent formellt så kommer det förmodligen ske på nämndemötet idag. Vad tänker du om den frågan, att man så tidigt sparkar en högchef?
Nej, det här är inte förankrat med hela nämnden. För det första, jag kommer gå på det mötet också och lyssna vad som händer där. Men jag tycker det är väldigt, väldigt tidigt. Som sagt, det behövs en ordentlig utredning. Det här är lite typiskt Socialdemokraterna. Att man, det blir symbolpolitik att du skickar iväg den högsta chefen att någon ska åka under bussen. Men vi måste verkligen gå till botten med vad har hänt i alla led här innan vi agerar på det, så högt upp.
På det här mötet så kommer ni också att eller så kommer det beslutas om en extern utredning. Det är så ganska klart, för det tycker alla det ska vara. Men det råder lite skillnader bland politikerna om exakt vad den här utredningen ska bestå av. Mm. Ni har lyft frågan om språket. Kan du utveckla det?
Jo, men vi måste ju se om språkförbistringarna har påverkat det här naturligtvis. Och det har vi fått med oss oppositionen. Så att vi kommer slå ihop de förslagen helt enkelt när det väl blir votering idag. Vi är eniga där, vi tycker likadant.
Vad tror ni om chanserna att få med Socialdemokraterna på den båten?
De har ju ändrat, reviderat sitt yrkande och skärpt till det. Nu har jag inte läst det, utan jag har bara pratat med tjejen som sitter i nämnden. Men de har ju också, jag tror att de har tagit med någonting om språket också. För det här spelar roll naturligtvis i detta. Och att det har pratats ett annat språk över huvudet på omsorgstagarna. Det är rent bedrövligt, för att det är svenska språket som ska gälla på de här arbetsplatserna, framförallt för omsorgstagarnas skull, så att de är med i vad som händer. Så att det är oerhört viktigt att det utreds också.
Vems ansvar är det att det här har hänt, skulle du säga? Nu får förmodligen förvaltningsdirektören gå, men var ligger ansvaret?
Ja, men återigen, det är enhetscheferna. Specialpedagog, de som tittar på vad som har gått fel och har gjort de här 400 anmälningarna på 10 personer. Det är ju de cheferna vi måste titta på. Hur har informationen gått vidare uppåt? Har det bara strypts eller har det faktiskt lyfts vidare uppåt?
Det säger alltså Agneta Kärbäck från Sverigedemokraterna om det här vanvården på Hundårsgatan som utvecklar sig minut för minut här. Vi har inte ens hunnit läsa vi alla de här nya yrkandena som kommer in till nämnden som ska ske 14.00 i eftermiddag. Men vi kommer fortsätta följa upp det här, Rika.
Ja, det kommer vi göra. Tusen tack där så länge, reporter Carl Martinsson på Gustav Adolfs torg. Jag ska koppla in de här lurarna också till dig, Niklas. Du har ju lite uppdatering för oss här. Vi ska se om vi får något ljud där kanske, vi hör dig.
Loud and clear.
Ja, det är många reportrar som vill få plats i detta mixerbord just nu. Så är det. Du, strömavbrottet handlar om.
Ja, ni som har lyssnat här under morgon och förmiddag har ju hört oss uppdatera kring detta. Det är 4500 elabonnenter i centrala Mölndal och södra Mölndal som är utan ström sedan strax före klockan 8. Tekniker från Elevio, som är någon som ska laga det här trasiga ställverket. Det är samma ställverk som brann i måndags. Håller på att felsöka detta.
Man vet inte riktigt när det kan vara löst, eller?
De har ingen prognos på när detta kan vara löst, nej.
Nej.
Vi ska också tillägga, så vi får det sagt, att spårvagnstrafiken är inte påverkad av det här strömavbrottet. Det var det ju i måndags under det stora strömavbrottet. Men den här gången så finns det ingenting som tyder på detta, enligt våra kollegor på trafikredaktionen.
Bra, Niklas Malmberg.
Flera mil från staden, På en plats där allting är ljus. Ser du stranden och havet? Har du tröttnat på höga hus? För jag kan känna smaken, känna luften emot min hud. Vi tar ett steg i taget, andas in och andas ut. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss epinod med monsters. De säger blickar tillbaka och ser livet spola förbi. Ska det vara livsfyllda dagar med konfetti, regn och magi. I min fantasi glömmer vi bort det både rum och tid. Som en tidsmaskin, livet går snabbt när du är ung och fri. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss sippin' av min mat.
Ja, det här är Darin. Mimosa bestämde han sig minsann för att den här låten skulle heta. Och så blev det. Det är också ny musik här. Och P4 Storstadskanalernas granskning om föräldrar som portas från sina barns skolor har vi ju kunnat höra om här. Men vilka är då de föräldrar som får så kallade tillträdesbeslut och vad har de i sitt bagage? P4 Stockholms reporter Thomas Heldmark, du finns ju med oss nu. Ni vill ju undersöka det här på djupet ju.
Ja, jag och mina reporterkollegor i P4 Göteborg och P4 Malmöhus, vi ville få en djupare förståelse för vad som kan ligga bakom så drastiska beslut som det ändå är att stänga dörren för en vårdnadshavare. Och ett sätt att fördjupa den bilden, det är att ta reda på vilka de här föräldrarna är lite mer. Har de haft kontakter med rättsväsendet eller har de rent av dömts för brott tidigare?
Och vad hittade ni?
Av det 30-talet föräldrar och vårdnadshavare som fått tillträdesförbud på kommunala grundskolor i Malmö, Göteborg och Stockholm så är det ungefär hälften som tidigare dömts för brott eller som haft upprepade kontakter med rättsväsendet.
Men vad kan det handla om för slags brott här egentligen?
Ja, det är ett stort antal olika slags brott. Det kan vara bedrägerier i många fall, djurplågeri, grov kvinnofridskränkning, brott mot kontaktförbud, drograttfylleri, övergrepp i rättssak med mera.
Men det låter ju, Thomas, som en hel provkarta då av olika slags brott, eller?
Mm, ja, plus då flera som har varit i vårdnadstvister.
Men vad går det då att dra för slutsatser av det här?
Ja du, man kan väl säga att vissa vårdnadshavare som portas från sina barns skolor kanske har lätt att gå över gränsen och att det har visat sig i tidigare livet genom att det har lett till fällande domar. Men En annan slutsats man måste dra, det är att hälften av vårdnadshavarna inte har några domar eller kontakter med rättsväsendet i bagaget, men att det ändå lett till konflikter med skolan och skolans personal.
Det låter ju ganska komplext det här.
Ja, det är en komplex bild, och det som händer i skolan, i en skolmiljö, är ofta komplext. Och det är svårt att veta var konflikter börjar och vem som är drivande. Och de berättelser vi har fått höra av föräldrar och skolpersonal, de skiljer sig ofta väldigt mycket åt. Och ibland står det rent av ord mot ord.
Mm. Men i samband med själva tillträdesförbudet, det är ju ofta en aktuell konflikt som då utlöser ett sånt här beslut. Hur har det sett ut där?
I flera fall så har det gjorts polisanmälningar mot vårdnadshavarna, och då har det oftast handlat om olika former av hot mot skolpersonal. Men det behövs inte att föräldern misstänks för något brott för att bli portad eller få tillträdesförbud. Det räcker att skolhuvudmannen då oftast delegerar till rektorn då som tar beslutet, att rektorn anser att arbetsmiljön eller studieron hotas för att kunna utfärda då ett tidsbegränsat tillträdesförbud mot föräldern.
Ja. Hur ser skolorna på möjligheten då att utfärda ett sånt här tillträdesförbud?
Ja, men vår bild är att många skolor är positiva. Vi intervjuade exempelvis Anna Hofsten på Bredängsskolan som är rektor där. Ja, hon säger så här.
Men jag tror att utåt mot personalen, att veta att vi har ett verktyg att ta till, att det finns ändå en gräns för vad vi ska behöva stå ut med arbetsmiljön som lärare. Ja, men det är ju ett stort beslut att fatta. Man vill ju att föräldrar ska kunna följa sina barn till skolan, och vi ska ha den här bra relationen med vårdnadshavarna. Och det här är ju ett haveri i det samarbetet när man måste ge någon ett tillträdesförbud.
Hur reagerar föräldrarna när de tar emot ett sådant här besked?
Jag tror faktiskt i det här fallet att man förstod det. Det var under en tidsbegränsad period förstås som man får det här. Och vi tog ju också, alltså naturligtvis har vi också förklarat allt vad vi gör, och vi har förklarat varför vi tog det här beslutet och varför det var fel. Så jag tror att det fanns, att det kanske gick upp ett ljus att man förstod varför.
Anna Hofsten, där, rektor för Bredängsskolan i Stockholm. Och Thomas, den här granskningen, den fortsätter ju.
Den fortsätter på olika sätt. En sak som vi går vidare med här i Stockholm är att vi har upptäckt att flera skolor i centrala Stockholm, de har drivit det här ett steg längre. De har gjort skolorna helt föräldrafria. Och enligt en rektor som vi intervjuat så uppger de att det har lett till bättre studiemiljö och bättre arbetsmiljö för personalen, som inte behöver ha en massa, ska man säga, spontana föräldrakontakter, ofta i affekt.
Nej, just det. Ja, bra där, Thomas Heldmark, alltså reporter på P4 Stockholm, för att du var med. Och hela granskningen, den hittar du som alltid i vår app Sveriges Radio Play, eller på sajten såklart. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Adele här, Rolling in the Deep, tillsammans med oss i P4 Göteborg. Och nyhetsuppdaterad, det behöver du inte vänta länge på. Det kommer nu när klockan är 12:30. Lokala nyheter.
Förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist får sparken efter Kalibers avslöjanden om vanvården på serviceboendet på 100-årsgatan i Göteborg. Även verksamhetschefen Kristina Kostet har lämnat sin tjänst. Kaliber kunde avslöja hur boende på serviceboendet lämnades i sin egen avföring, fick variga liggsår och förvägrades rehabträning. Vanvården av personer med hjärnskador pågick i 3,5 år innan personalgruppen till slut splittrades och man anmälde sig själv till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Så här sa stödpedagogen Nina Johansson till Kaliber om boendet.
Jag har jobbat i över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
Nu har konsekvenserna börjat märkas i chefsleden. Enligt uppgifter till Kaliber har den högsta chefen för förvaltningen för funktionsstöd, förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist, fått sparken. Dessutom har verksamhetschefen Kristina Kostet, som intervjuades i Kalibers reportage om alla missförhållanden, lämnat sin tjänst. Vi har varit i kontakt med Kristina Kostet, som i sin tur hänvisar till sin chef, som bekräftar att Kostet har sagt upp sig. P4 Göteborg söker förvaltningsdirektören Camilla Blomqvist. Ola Sandstig, Kaliber och P4 Göteborg.
Göteborgs gräsmattor ska förvandlas till ängar. Ja, runt 1,5 slottskog i yta ska göras om från gräsmatta till ängar i Göteborg. För att gynna de vilda pollinerarna och öka den biologiska mångfalden i staden tänker det rödgröna styret ge 2 miljoner kronor årligen i sin extra budget till projektet. Jonas Helsing, P4 Göteborg.
Det är kanalen du har lyssnat in både då kanske via 101,9 eller via appen Sveriges Radio Play. Oavsett i alla fall, väldigt härligt att ha dig med. Vi ska till Riksväg 40 nu här också med Kenneth Tornef.
Se upp du som kör sträckan mellan Borås och Göteborg, någonstans mellan Grandalsmotet och Ryamotet, trafikplatserna 79 och 78 riktning Göteborg, så står det en bil still vid vägkanten och ägnar sig åt hjulbyte. Punktering är orsaken. Det här är strax före Ryamotet. Ta rena vackert förbi. Jag tror att hjulbytet var ut mot trafiken dessutom, så extra lurigt där. Det har dratt igång ett vägarbete på den lilla men viktiga vägen som kallas Långaredsvägen. Det är alltså den som går mellan Allingsås och Gräfsnäs ut med sjön och ganska nära Lovikens badplats. Där är det ett arbete som gör att trafiken släpps fram växelvis. Och entreprenörer på plats, eller rättare sagt den information vi har fått, säger välj gärna annan väg. Det är mycket besvärligt alltså på Långaredsvägen förbi Lovikens badplats, och det här kommer att hålla på fram till den 4 juli. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
Med Kenneth Tornef där. Och någonstans i Mölndal hittar vi dig, Alex. Max är här, va?
Ja, hej. Jag är här i Mölndal centrum där vissa butiker är öppna som vanligt och allt och el fungerar, och i andra är det stängt eller det saknas el. Jag var på en café där de kan inte bjuda på kaffe, men man kan ändå köpa saker där och betala med Swish. Och bredvid finns biblioteket som är stängt på grund av att det finns ingen el. Folk är ganska frustrerade kring situationen. Jag pratade med andra som också fått inte komma in till sitt hem på grund av att det finns, de har en nyckel som en tag som man brukar med och som behöver el för att kunna komma in till huset. Så det är ett ganska stort problem för man tänker inte att det kommer att hända. Så jag kan se flera personer som försöker komma in till sitt hus, men det är svårt.
Ja, man räknar med att man ska kunna göra det ju i sin vardag på något vis.
Absolut, man tar det för givet. Men och det finns det är många saker som fungerar inte utan el. helt enkelt.
Och vi har ju, i dagsläget så har vi ju ingen prognos, Alex, när vi tror att elen kan vara tillbaka helt och hållet, eller hur?
Ja, exakt. Det finns ingen prognos just nu och de har haft problem också på måndag, och så situationen är ganska frustrerande för folk som bor här. Jag försökte prata med några, men de är ganska frustrerade att det kör igen efter bara några dagar.
Ja, vi kommer tillbaka till dig sen, tänker jag, Alex. Det här strömavbrottet alltså, återigen då, betydligt mindre antal påverkade abonnenter idag, men strömlöst på sina håll. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, ooh, there's a tornado in my city, in the basement. That shit ain't pretty, rugged whiskey, we surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Säg Texas Hold'em och ett halvår kvar till jul. Bara det kan ju provocera många nu när man bara vill njuta av sommartiden. Men vi ska ta ut det här lite i förskott nu, Hasse Andersson. Du är ju på, ja, med ett gäng där det vankas julshow. Du får berätta här, vad är det som händer hos dig?
Ja, du, jag tänker mig inte i trädgården, kan du tänka mig det? Inte ett julbord så långt ögat kan se, men däremot en bar och liten sommarkänsla. Vi samlas nu med artisterna som ska stå för just årets julshow, Kings and Queens The Club. En show som måste beskrivas som en musikalisk resa genom nattklubbens historia från sekelskiftets Moulin Rouge i Paris via 70-talets ikoniska diskoklubbar som Studio 54, innan du var född, Erika, i New York, och till dagens dator. Och datum.
Dator.
Två stycken artister. Dator, ja. Ja, datorn finns här. Den funkar i Göteborg, ska jag säga.
Ja, det är bra det.
Du, jämte mig så har vi Jessica Andersson. 8 bidrag i Melodifestivalen. 20 somrar med sommarturnén Diggiloo. Man tar bort 2 stycken utav dem. Andreas Lundstedt, framförallt känns som frontman i diskorökaren Alcazar. Hej förresten!
Hej!
Hey.
Hur mår ni?
Bra, tack.
Så ska det låta. Du, vad har ni för relationer till nattklubbar egentligen?
Herregud.
Herregud.
Om du hade sett mig i min ungdom.
Ja, nej. Men det såg jag också, du.
Ja, nej, faktiskt helt ärligt. Jag har inte varit någon nattklubbsmänniska, men man älskar ju musiken. Mm. Alltså det är ju det vi ska bjuda på här i vinter. Nattklubbsmusik.
Det finns ju så många olika klubb. Ja. Alltså,
och jag ställer frågan till dig, var ni med på Klubb 54?
Nej, Studio 54 i New York. Nej, tyvärr. Men jag är nästan glad att jag inte var där, för jag hade dött.
Ja, du var dessutom mycket äldre än du är nu också.
Det är med. Men jag kanske är det, vem vet.
Men vad har ni för relationer till varandra då?
Nej, men jag och Andreas... Jag har jobbat väldigt mycket ihop genom åren, gjort Diggiloo-shower och även jobbat här på Trädgården tidigare. Mm. Han är en god vän. Mm.
Vad är hans starka sida?
Oj. Oh, vad svårt. Nej, men han är en fantastisk artist. Han är en otrolig artist, en fantastisk dansare, sångare, explosiv på scenen, rolig som fan. Vi har kul ihop och nej, men han är helt underbar.
Mm, och Andreas och Jessica.
Fina. Jag vet inte riktigt. Nej.
Lägg karbonpapper på det hela bara.
Nej, precis. Nej, men alltså Jessica är ju en ikon i musiksammanhang. Hon har gjort allt i Sverige. Alltså, i musik. Det är
mycket annat också, ska vi säga.
Alltså,
jag brukar säga så att Jessica, det du är in i, du går alltid ut som segrare. Och sen får ni lista ut själva vad det är vi pratar om.
Det är kul att få jobba med Jessica igen. Det är verkligen en ynnest, för att vi har väldigt kul på scen och bakom scenen. Mm.
Vi har också jobbat både på och bakom scenen i Eskia. Vi har sjungit tillsammans en allsång på Bohus fästning där. Sen var Elektra en dominant på den svenska dragscenen sedan 2005. Och Martin Westerstrand kanske mest som en sångare i blytunga rockbandet Lok och Lilla Syster. Hur kom ni in i den här bilden då?
Ja, det kan man undra. Vad gör jag här? Ja. Nej, men det här är jätteroligt. Jag ska ju försöka att bidra med show, glädje, humor och hoppas jag, och liksom, ja men paljetter, ja absolut.
Men du ska sjunga också?
Ja, men det skulle jag visst göra det också, ja. Och det blir spännande. Jag berikar ju svenska folket med min vackra sångröst nu sedan några år tillbaka, och nej men ja, det är så roligt.
Inte bara det, utan din vackra utklädsel också. Du ser ut som en riktig primadonna, uppmålad. Det är väl smink också, va, som hjälper till?
Nej, det är bara lite läppglans. Jag har knappt något smink idag. Nej. Jo, nej men absolut. Scenkostym och det visuella i en show tycker jag är jätteviktigt, och den kommer jag verkligen vill se fram emot att leverera på den fronten liksom.
Och sen är Liam här också, men han sitter på ett tåg från Stockholm. Men vi har Martin Westerstrand som alltså är sångare i de säger det, blytunga banden Lok och Lilla Syster, tatuerad på armar och ben och på halsen också. Du, det här med klubbar, diskoklubbar för dig då?
Alltså, man har ju varit på klubbar och sådär, men det är inte, vad ska jag säga, själva klubbmiljön är inte heller...
Men det finns ju rockklubbar också.
Ja, men precis.
Det,
ja, när du säger så tänker jag på diskoklubbar. Liksom, men rockklubbar, där har man ju spenderat halva sitt liv. Så att,
och stora scener.
Och jättestora scener också.
Du har varit runt i världen och spelat?
Nej, inte så mycket.
Nej, jag nu bara.
Ja, jag spelar mycket i England. Nej,
ja, det är vissa delar. Ja, och den 20 november så sätter den igång.
Exakt, 20 november har vi premiär och kör fram till 20 december.
Då måste jag ju ställa frågan, blir det några jullåtar?
Nej, det blir det inte.
Inte ens White Christmas?
Nej, alltså det här är ju en show. Alltså det är en julshow, för det är under julen och det blir julbord, julmat, buffé. Mm. Men vi kommer bjuda på massa bra jäkla musik från olika eror. Rock, slager, disco,
Moulin Rouge,
Moulin Rouge, skånska grejer.
Ja.
Och
Nej, men det finns ju hur mycket musikaliska klubbar som helst. Ja. Mm. Countryklubbar i Nashville, det finns ju allt. Så att vi kommer bjuda på mycket.
Får vi se Eskild i läderkläder och hårdrockssångare även i år?
Jag hoppas det.
Mm. Hon är så jäkla bra på det också. Ja. Att ha läderkläder på sig.
Jag tänkte vi skulle avsluta det här. Nu har vi inte repeterat någonting. Men är det någonting som ni kommer att sjunga tillsammans a cappella?
Oh, nej, men nu sätter oss på pottan. Ja. Alltså vi har ju inte börjat repa. Vi vet inte ens vad vi ska göra för något. Så Jessica,
men du, take it away.
Men vi kan väl ta Elektra. Jag har ju släppt en ny singel. Okay. Och den kommer ju kanske definitivt vara med här. Så vi tar en refräng på den då. Det var dans och håll igång, upp på logen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar.
Jag var ung och du var grann, som vi älskade varann. Det var sommar, det var guld och gröna skogar.
Kan man få en bättre avslutning på detta här, Erika?
Nej, jag tror inte det.
Hasse Anderssons hit med det här gänget, va?
Ja, så fint. Det var det bästa som kunde hända ju.
Ja. Och vill man se hur de ser ut så kommer jag ta bilder på dem och lägga upp på sociala medier.
Ja, men det är bra. Hasse där tillsammans med... Ja, förlåt.
Grattis en gång till, du fyller år imorgon.
Nu hade du rätt. Tack.
Jag må leva. Jag må.
Det vi sa när vi två tittade ut ifrån berget. Vad var det vi skrek när drömmar bar oss bortom stan och år. En dag ska vi härifrån. Vi sa vi ska ta över. Vi ska ta över. Som vi aldrig någonsin skulle glömma. Vad var det vi såg i soluppgången vid sjön? Vad var det vi skrek där på vägen hem över fotbollsplan? En dag ska vi härifrån. Vi sa vi ska ta över. Vi ska ta över. Ska bli stora. Vi ska bli mäktiga. Och vi ska göra jorden hem. Ja, vi ska göra vattnet rent. Ja, vi ska bli skada varandra mer. Och vi ska slåss. Ja, vi ska slåss mot Goliat. Så tro på mig.
Lale här med Goliat. Lale som ju är en av artisterna som kommer att stå på Soliden-scenen i Allsång på Skansen här under sommaren. Det fick vi ju reda på igår. Flera artister från vårt område finns med där. Och Alex Maxia, du är i Mölndal där ju ett antal tusentals abonnenter även här under förmiddagen, närmare bestämt 4300 abonnenter, har ju varit och är fortsatt utan el.
Precis, jag befinner mig här på Ulla Jakobssons plats. Solen skiner, men el saknas i stadsbiblioteket här som är stängt. Det finns en skylt som säger att det öppnar så snart el är tillbaka, men att det hänvisar till andra bibliotek i kommunen som är förförande öppnar, men de är inte i närheten. Och med mig har jag Johanna Karlsson med sin barn, 4 år gammal Iman, och massa böcker som du tänkte att återlämna. Är det frustrerande att inte kunna göra det?
Precis, vi har jättemycket böcker här. Eller hur, Emis?
Ja.
Och vi bor ute i skärgården, så vi brukar åka till det här biblioteket för det är ett fint bibliotek. Och det är studiedag i förskolan. Men nu blir det inget bibliotek.
Vad planerar ni att göra annars?
Vi har ingen aning. Vad ska vi göra, Emis?
Vi kan lämna böckerna där, men det är stängt.
Ja, det går ju inte att lämna böckerna. Vad ska vi göra då?
Jag vet inte.
Tror du att det finns någonting fint här i Mölndal vi kan göra?
Kanske.
Åtminstone är vädret ganska fint. Att, om det regnade också, det skulle vara lite nu värre.
Som... Exakt. Ja, vi får vara glada för det. Men jag tycker att det vore bra om de kunde komma tillbaka innan dagen var slut. För annars får vi släpa böckerna hem igen.
Okej. Okay.
Ja, det är lite frustrerande situation, och det är många som kom hit under senaste halvtimmen, så många försökte komma in. Vissa pensionärer som tänkte komma in och vänta för sin buss in där, för det är trevligare att vänta på biblioteket och kanske läsa en tidning. Och andra som hade många böcker att lämna tillbaka och de får inte göra det fram till eller tillbaka. Och...
Det var att vänta helt enkelt.
Ja, det är intressant också att vissa ställen håller öppet även om el saknas, som den där konditori som jag berättade om. Men biblioteket är stängt. Ja.
Så är det. Reporter Axel Maxia där på plats alltså. Det är ju delar av centrum och delar av södra Mölndal, framförallt där det här strömavbrottet fortsatt påverkar. Och tekniker är ju på plats vid det här ställverket där den här explosionen var i måndags och håller på och jobbar för fullt med att åtgärda det här felet. När vi vet hur prognosen ser ut så har du också info om det här, såklart, givetvis, i radion.
P4 Göteborg,
Sveriges Radio.
Great.
Dressed for Success med Roxette här i P4 Göteborg. Erik Rengström ska vara på tur här nu med finska nyheterna.
Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att var fjärde kommun med många finska elever använder fjärrundervisning i modersmålslektionerna. En kommun som använder fjärrundervisning där läraren sitter i Finland är Gävle. Rita Myran Kärnberg är biträdande rektor på modersmålsenheten i Gävle kommun och hon ser fjärrundervisningen som en praktisk lösning.
Det kan vara en på en skola, det kan vara en på en annan skola och så vidare. Så att vi eftersträvar ju att samla eleverna i en fjärrundervisningssituation.
En elev som får modersmålsundervisning i Gävle är Olle Hedenberg och han är stolt över sin finska.
Det är alla ord tycker jag om, för det är så här härlig klang på hela finska. Mitt är söt, vapporna.
Research av Erik Weber och reporter var Minna Puk. Eller mer om det här hittar du på SR Finskas hemsida. Ett ryskt stridsflygplan misstänks ha rört sig inne i Finlands luftrum utanför Borgå igår eftermiddag. Finlands försvarsminister Antti Häkkinen skriver i ett pressmeddelande att man har satt igång en undersökning. Det här är andra gången på kort tid som ryska stridsflygplan rört sig i finskt luftrum. Senast för drygt 2 veckor sedan och det också utanför Borgå. En fast förbindelse över Kvarken från Umeå till Vasa i Finland är tekniskt görbar, men kostnaden kan bli upp till 30 miljarder euro. Det visade finska Trafikledsverkets utredning. Billigast vore en landsväg på marknivå och mest miljövänligt är en järnvägstunnel. En kombinerad lösning ger enligt utredningen störst nytta. Förbindelsen skulle vara en betydande rutt mellan Sverige och Finland. Barn- och ungdomstidningen Kamratposten, eller KP, ges nu för första gången ut även på andra språk än svenska. Årets sjätte nummer har översatts både till finska och till arabiska. Tidningens chefredaktör Lukas Björkman berättar att valet föll på just de här två språken eftersom de utgör de största språkgrupperna inom modersmålsundervisningen.
Alltså jag har ju länge drömt om att KP skulle översättas till flera språk. Vi vill ju tillgängliggöra det här för alla som har med modersmålsundervisning att göra. Liksom. Så jag hoppas ju att det kommer användas i undervisning.
Reporter här var Jasmin Tohidi. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Strax klockan 13 börjar vårt eftermiddagsprogram i P2, P6 och i appen SR Play. Programledare idag är Ola Rajakisto. Min namn är Erik Rengström.
Och här är P4 Göteborg nu, senaste nytt om strömavbrottet i Mölndal.
Ja, fortfarande 4500 abonnenter utan ström i delar av Mölndal. Teknikerna har nu hittat felet i ställverket och jobbar med det, men kommer också att sanera efter branden i måndags och göra arbeten för att detta inte ska upprepas. Och prognosen för när detta är löst är klockan 18 ikväll, meddelar Elevio.
18.00 ikväll alltså, senaste prognosen för strömavbrottet i Mölndal. Bra, senaste nytt här i P4 Göteborg.
Strax, P4 Extra.
För tredje gången på bara några dagar har SVT utsatts för IT-attacker och nattens attack var den värsta hittills. Hur är det här möjligt och varför är det så allvarligt? En 15-årig svensk kille i Australien misstänks för att ha försökt rekrytera personer till morduppdrag i bland annat Sverige. Idag inleddes förhandling i domstol i Sydney. Och dagens gäst är fotbollsexpert Irma Helin Zibaniat.
Konsumentombudsmannen KO stämmer 3 elbolag i en koncern för att ha vilselett konsumenter om priset på elen. Ett av elbolagen är Cheap Energy. Elbolagen höjer priset på elen rejält efter ett års tid utan att informera kunderna, skriver KO. Nu till USA och protesterna där mot migrationspolisens agerande. Och nu sprider sig protesterna till fler städer.
Protesterna mot migrationspolisen med förkortningen ICE för Immigration and Customs Enforcement har skakat Los Angeles i 5 dagar nu. Där ser läget ut att ha lugnat sig efter att uppåt 200 greps igår. En del för brott mot utegångsförbudet, andra för plundring och våldsamma handlingar mot polisen. Men protesterna sprider sig. Här hörde vi demonstrationer i New York och det har även varit protester i Chicago och i Austin och Dallas i Texas. Guvernören i Texas, Greg Abbott, säger nu att nationalgardet kallats in även där inför väntade protester senare idag. Och försvarsminister Pete Hegseth har sagt att användningen av amerikansk militär inne i USA, inklusive nationalgardet, kommer att utökas.
Reporter Rickard Myrenberg. Ryssland har återlämnat kropparna efter drygt 1200 döda soldater till Ukraina. Det uppger det ukrainska samordningshögkvarteret för hantering av krigsfångar. Överlämnandet är en del av den överenskommelse som Ryssland och Ukraina kom överens om under samtalen i Istanbul förra veckan. Just nu presenteras årets sommarvärdar i Grannkanalen P1. Totalt ska 58 personer sommarprata och det första programmet sänds på midsommardagen. Följ presentationen i våran app Sveriges Radio Play. Ekot, Erik Norberg.
Och radiosporten först med kommande skidförändring.
Nu bekräftar Internationella skidförbundet en historisk satsning. Det nya draget är att köra 5 milen för damer och herrar i Holmenkollen samtidigt. När världscupens 5 mil avgörs